Vi kan pausa inspelningen så att Emma kan svara ärligt. Och så
eller så kan du klippa bara.
Alltså. Klipp bort det.
Välkommen till Dålig liturgi dödar din honungskaka i öknen. Denna lilla teologipodd med mig, Kristoffer Lignell, ifrån Lund. Och dig, Tobias Elof Hadin, pastorsadjunt i Kortedala församling.
Jag, i Göteborg. Jag var i radion idag.
Var du i radion idag?
P4 Väst fick de hade någon så här, det blev en lucka någon ställde in i sista stund. Och då hade de någon sån här slasktratt där de kom på att det finns en präst som släpper ett zombie-rollspel. Så då åkte de ner i all hast, men de ringde mig och bara, kan vi vara hos dig om en timme? Bara, ja, absolut. Så här. Och så ställde jag upp den. Men då fick jag heta Thomas Hardin. Det var liksom ingenting som var rätt.
Annars så fick jag en bild skickad till mig idag. Ja. Där det står så här. GP imorgon. Pastor Tobias har skapat spel om zombier i Göteborg. Mm. Kortedala-prästen Tobias Hadins kreativitet presenteras nu i ett nytt överraskande format.
Vad hade de väntat sig?
Hur har din kreativitet presenterats innan i GP?
Precis.
Han har skapat zombierollspelet Skjut dem i huvudet med Göteborg som bas. Så pastor Tobias, välkommen.
Tack.
Men idag så är ju både du och jag verkligen inte huvudpersoner. Alltså vi är ju någon typ av bisittare bara.
Tänker du på Jesus eller på Emma?
Ja, i vanliga fall så är det ju Jesus, men idag så är det Emma. Vi har ju nämligen Emma Audas som på besök, som gäst. Välkommen Emma!
Tack! Vad jättefint.
Hela vägen från The Finland.
Mm-hmm.
Det är vår andra internationella gäst och det här känns riktigt stort. Vår första kvinnliga internationella gäst. Det är
precis, den förra är Howard Vass, visst.
Ja, precis.
Alltså, det är stort, ju, stort. Det är första gången jag är den andra i en grupp med Howard Vass.
Ja, nej, men man kan ju säga så här att vi började hitta någon som kunde toppa Howard Vass. Ja. Eftersom inte vi förstår vad han säger.
Nej, så tänkte,
är det någon som förstår vad han säger så kanske det är Emma.
Ja.
Våra gäster har ju varit Peter Halldorf, Stanley Howard Vass och nu du.
Nej, men Peter var ju min vikarie.
Så det är ju liksom, vi bara rör oss uppåt. Nej, men Emma, du är församlingspastor och studentkaplan i Åbo Svenska Församling. Stämmer det?
Det stämmer.
Och hur är det sen med din ställning inom akademin? Jag borde ju kunna det här som bor i Lund, men jag lär mig ju aldrig när folk blir saker. Och få kalla sig saker.
Akademiskt får jag kalla mig teologiedoktor.
Ja, det är så.
Ja, precis. Det får jag. Men jag har användning för det väldigt sällan. Lika sällan som Luther.
Det är standard för oss. Men du bor också i Åbo.
Mm.
Tillsammans med en man.
Det är det du vill betona.
Så har vi det uträtt.
Ja, men ja. Eller hur?
Det är inga konstigheter här.
Då är det tryggt och säkert. I Åbo.
Inte två.
Inte du bor åtta, inte i Vasa.
Inte en kvinna.
Ja, men tänk om hon hade bott med fem kvinnor i Vasa. Då hade det varit något helt annat.
Mm, precis. Ja, det här är väldigt tryggt, safe. Man vågar ställa frågor.
Fy vad skönt. Vi börjar ju också alltid vår lilla podcast med att fråga varandra och även våra gäster den här frågan.
Förlåt Kristoffer, men alltså det här med, du är präst liksom, eller hur?
Ja.
Så är det.
Eller som när du sa pastor och kaplan, ja precis.
Jag läser
men heter det präst även i evangelisk-lutherska kyrkan i
det
Finland?
Det heter präst. Församlingspastor är bara en viss typ av prästtjänst i en församling.
Just det. Som kommunister ungefär i Sverige, eller?
Ja, precis.
Ja.
Just det. Bättre titel skulle jag säga än svenska.
Det är en lägre titel.
En lägre titel,
ja. Ja, är den lägsta rangens präst.
Som EFS-präster då?
Jag kommenterar inte.
Vi bara sitter och känner igen oss.
men du... Förlåt Kristoffer, jag bara blir så himla nyfiken.
Nej,
nu.
Men,
nu,
ja,
nu
tänker jag att jag har chansen. Nej, men, ja visst, kör på.
Emma, du, när prästvigdes du?
För snart 9 år sedan.
Det är ju som Kristoffer. Nej, du är 10 år sedan. 11, 10, nej 12 är jag nu. Du måste vara 11, just det.
11, sommar, 9. Mm.
Stort. Mm.
Ja, nej men det är faktiskt ganska spännande tycker jag. Att, jag menar att det är liksom, man är inte helt ny prästvigd mera. Man har ju varit med ett tag.
Du, är du uppväxt i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland?
Det är jag. Mm. Jag är uppvuxen i den kyrkan och som barn var jag, barn och ungdom, så var jag också engagerad i en inomkyrklig väckelserörelse.
Men hur liksom relaterar, om du skulle jämföra det du har vuxit upp i med vad du vet om EFS, mm. är det liknar varandra på något vis ändå liksom?
Nej, men det lilla jag vågar säga med tanke på hur lite jag vet, så skulle jag säga att betonande av den personliga tron och så här, det delar vi väl. Sen är den väckelserörelse jag har vuxit upp med betydligt mer konservativ i vissa frågor, om vi ska använda det ordet. Alltså, man har inte kvinnliga präster till exempel. Så att för mig har det ju blivit självklart att det inte kan vara min plats längre.
Just det. Men nästan liknar lite mer ELM då.
Alltså bibeltrogna vänner.
Om vi skulle översätta. Kanske i svensk kontext. Du sa i en annan podd med två unga män.
Ja. Finns det andra poddar?
Ja, det vet man inte. Men det här var en annan podd i alla fall. Vi säger inte namnet på den. Det kan, ja, skitsamma. Du sa att det var väldigt viktigt för dig att du var präst. Du sa det att det här är en av de första sakerna. Berätta lite om det. Ja, är det viktigt att du är präst?
Ja, och viktigt i meningen inte då att jag använder mig av det i olika sammanhang, utan...
Ursäkta, jag är präst för att gå före i kroken.
Precis. Det, jag vet inte ens vad jag tänker att det skulle kunna ge mig för möjligheter. Drömvärld. Nej, men... Ja, det är på många sätt min viktigaste identitet. Att jag skulle väl säga att jag är... Ja, men jag är väl kristen, döpt i första hand. Och sen är jag präst. Jag kan inte tänka mig att inte vara det. Och, ja, men få saker i livet har kommit så naturligt och självklart för mig. Som det. Och idag senast fick jag en fråga igen om det. Att om jag någon gång har undrat ifall det var någonting dåligt som drev mig till det. Att fanns det liksom, jag menar, ett bekräftelsebehov eller något olösta problem eller så här. Så, någonting. Och så sa jag att just att vi pratade om yrkesval, det var därför jag fick den frågan. Och så sa jag att det här är kanske det område i livet där jag känner mig liksom mest ren i mina intentioner. Mm. Och i så här, att där har jag aldrig behövt fundera att... Gick jag på rätt sak eller var jag driven av någonting osunt? Jag är väldigt trygg i det här och det är jag otroligt tacksam för.
Och du också betonade där då liksom att du är också präst som teolog och som forskare.
Mm.
Och det gillar ju vi.
det är plus.
Ja, men det är pluspoäng i alla fall i min bok.
Mm.
Ja, men ibland så det är så lätt där att kyrka och akademi kommer så långt ifrån varandra. Och så har det ju verkligen inte varit, om vi ser historiskt sett. Liksom. Utan det har verkligen varit någonting som, alltså forskningen och akademin, att det har varit någonting som har varit naturligt för att här finns det också präster som är, så att säga, kyrkans teologer också. Och som gör teologi för och av kyrkan.
Ja, och jag tror att här kan det ha att göra med någonting så enkelt som ens akademiska intresse. Jag tycker om att bli intellektuellt stimulerad och utmanad, men jag tror inte att mitt akademiska intresse i sig är tillräckligt stort för att jag skulle orka skriva en doktorsavhandling, utan det har varit väldigt långt en kärlek till kyrkan som har drivit mig att både se behovet av det och att orka genomföra det. Så att för mig är det är bara mitt enda sätt att ha roligt. Är att få kombinera det. Nej, men, ja, verkligen. Ja.
Och nu då till min ursprungsfråga, ja. Tobias, tyst. Det ska jag börja med för en kvart sen. Som vi alltid ställer till våra gäster.
Det är så spännande. Bara. Jag blir så här, jag blir bara intresserad. Ja.
Vi borde ha småtalka mera innan.
Ja. Ja, exakt. Men då får ju våra lyssnare inte höra de roliga grejerna.
Vi brukar alltid fråga våra gäster, hur har du det med Jesus? Hur har du det med Jesus, Emma?
Ja, men väldigt bra. Jag brukar sällan ha problem med Jesus. Jesus är en av de personer och ja, de områden i mitt liv som jag har väldigt lite problem med. Men dessutom är jag lite sådär nykär i Jesus, om man ska använda ett sånt ord. Alltså, ja, men jag tycker liksom, ja, men, när vi har våra morgonandakter hemma och läser dagens evangelietext, så är jag liksom, jag känner ofta så här, men vad härlig han är. Alltså, och jag får jättemycket av att läsa om Jesus i de här texterna och att få meditera över dem. Att nu har jag väldigt mycket en period och jag känner en otrolig tacksamhet över att få leva ett liv där jag vet någonting om vem den personen är. Så har jag det med Jesus.
Fint.
Vågar jag fråga hur ni har det, eller har vi inte tid för det?
Jo, det får du fråga. Jag brukar alltid hitta sätt att undvika att svara på frågan. På olika sätt. För mig är det nog inte så mycket en nytändning just nu då, om man får använda ett sånt ord. Det har varit ett tag, men jag tror att det har med småbarn att göra och så att jag har depressioner fram och tillbaka i mitt liv. Så, där. Så att det känslomässiga för mig, det är svårt att relatera till den biten av det pietistiska arvet har jag lite problem med. För att jag känner oftast inte så himla mycket, och vad härligt det är med Jesus eller såna grejer. Men nu under corona så har jag ju rätt, eller det enda jag egentligen gör är ju att jag firar några gudstjänster och sån livestream, och sen har jag begravningar. Det är ju egentligen det normala fortfarande som vi gör i Svenska kyrkan i Kortedala, så att säga. Och det slår mig där, för där är det någonting som, alltså, det är väl det här mötet med döden som är så, där möter jag alltså alltid den här liksom, frågan till mig, men tror du fortfarande, Tobias, på att det ligger någonting i det här när du säger att Jesus Kristus ska uppväcka dig på den yttersta dagen till den som ligger där i kistan. Och där landar jag alltid i liksom någonting som jag inte kan benämna på något annat sätt än en känsla att det, om inte annat så vill jag av hela mitt hjärta tro på detta. Så då gör jag ju det. och det är extremt skönt, tycker jag. Så att ha börjat ha så mycket begravningar som jag har är verkligen en gåva, skulle jag säga.
Vi träffade vår biskop på Zoom förra veckan. Och han bland annat påminde om Johannes av Korset. Och det här fruktansvärda i, fast ändå samtidigt då jättetrösterika i, när Gud känns längre och längre bort. När det känns mer och mer som ett bara frågetecken av allting, och allt blir bara, det blir bara mörkare och mörkare liksom. Att då är det, då kommer vi nära Gud, och då är vi som närmast Gud när det är som mörkast. Och det kan ju bli något liksom kitschigt och klatschigt över det där. Som en dåligt sätt att trösta folk som bara, bara är dåligt. Jag har verkligen inget mörker, det är inte så jag upplever det, men däremot så är jag nog också i en period där jag, också i pandemin, så lite sådär känns som att hela livet är på paus liksom. Man får inte fira mässa och sitta och titta på en skärm, och det är svårt överhuvudtaget att göra några planer liksom. Det är bara, ja, kanske, vi får se. Så jag kände att det var någonting som tog tag i mig där. För jag kunde känna igen det, kanske inte emotionellt liksom i ett mörker, men bara fundera om lite vad som händer just nu. vart det är på väg. Och då var det ganska trösterikt att få känna att jo, men han är med. Sen är jag jättetacksamma för våra böner som vi får ha, den lilla bönegemenskap på Facebook som vi får ha på kvällarna. Det hjälper mig jättemycket. Hålla en god rytm liksom av bön och sådär. Så det är gött. Sen köpte jag en sköldpadda i lördags. Det var också en glädje. Han heter Antonius.
En liten eller en stor?
En jätteliten. Typ 5-6 centimeter är han.
Så liten sköldpadda.
Min pappa, det var mysig stämning. Nu kommer jag döda den. Mm. Det är sånt jag gör. Det är sånt.
Moment ja. Killer!
Exakt. Ja. Jag går in i ett rum, alla blommor bara vissnar.
Dör.
Ja. Nej, men min pappa när han var liten, han hade en sköldpadda, en stor sköldpadda som gick omkring. Alltså inte en sån jättestor sköldpadda, utan en
gick den omkring? Som, ja, den gick berätta omkring, mer. Spännande. Utan,
ja. Och av någon anledning, de hade ju inte internet på den tiden. De hade ju inte googlat så mycket om vad som gällde och hade väl antagligen inte lånat en bok heller. För den här sköldpaddan bara liksom dör. Helt plötsligt. Så de bara, okej, får vi begrava den? Så här så. Sa de att de begravde den, men de kastade den i soporna, föräldrarna, tror jag. Det här är så jag minns det. Pappa får rätta mig. Jag tror inte han lyssnar ändå. Kanske han gör. Ibland kommer det på hans bil. Skitsamma. Jo. Och så får de sen reda på att nej, sköldpaddor går i det. Så den var ju inte död.
Nej.
Det där ger mig ångest fortfarande. Alltså jag är ju hans barn. Jag får ångest av den här. Och Emma sitter bara och gapar.
Det är helt fruktansvärt.
Det är det.
Ja.
Barnen ledsnar liksom. Och nej, och sörjer. Och bara, ah, det var helt onödigt. Liksom. Han bara sov.
Han sover. Han är inte död.
Mm. Precis.
Alltså, det var fruktansvärt. Nej.
Nej, ja. Försvaret blir
jag visste inte heller att de går i det.
Nej.
Det är ingen
jag ska
aning.
Säga det här är pappa som har berättat. Jag vet inte om det är sant. Jag har inte googlat detta sen.
Jo, men reptiler kan göra det, ja. Och då kan de... Vissa lägger ju just med sköldpaddor. Det är lite olika sköldpaddor, såklart. Landsköldpaddor och andra sköldpaddor kan vara lite olika. Men vissa lägger ju till och med in dem i kylen då under den perioden.
Mm.
Så att det verkligen går ner i kroppstemperaturen, liksom verkligen sjunker.
Hur lång är det?
Alltså, jag lär mig så mycket månad. Av det här poddsamtalet.
Så inspirerande. Så intellektuellt stimulerande.
Ja, men verkligen. Alltså, sköldpaddor, vad de förvånar.
Ja.
De har så mycket på gång, fast man inte visste det. Ja.
Helt utan...
Och de är ju asgamla också. Alltså inte bara att de blir gamla som individer, utan sköldpaddorna har ju inte utvecklats jättemycket på... Nu rycker jag till med miljontals år, säger jag.
Klassisk killgissning.
sen dinosaurier... Jag går ut på en kant här nu och så säger jag att det fanns sköldpaddor på dinosaurernas tid, säger jag. Jag vet inte.
Men de är nästan som silverfiskar.
Ja,
precis
så. Dinosaurernas tid alltså. Ja, kanske möjligt. Om
vi inte hade trott så mycket på liturgi nu, så hade vi gått dit anden ledde oss och fortsatt prata om sköldpaddor. Men nu tror vi på en ordning och en liturgi. Och då har det blivit dags för att börja prata om det vi är här för att prata om. Och det är ju egentligen Emma Audas och äktenskap. Och inte så mycket ditt äktenskap, utan mer i allmänhet. Men du var inne på det när du nu presenterade dig som präst här, och Kristoffer var inne på det med att du är akademiker och att du, och jag har, du har ju skrivit en tjock bok kan man säga, eller det är en avhandling, de ska vara tjocka. Och jag ska inte säga att jag läste den noggrant, för det har jag inte, men jag har läst den rakt igenom. Och jag kan säga så här, det är den första tjocka boken jag läser på flera år som inte är på min Kindle. Och det säger väl ändå rätt mycket. Och det som faktiskt var du var inne på det själv, men ett kvitto på det då, det är ju att det är ju inte bara en avhandling som är akademiskt intresse, utan det, för mig så blev det ju ganska tydligt att här kan man dra massa intressanta lärdomar, men också liksom fundera vidare kring vad gör vi som kyrka kring de här sakerna. Och därmed så blev det inte bara en avhandling som kunde vara spännande, utan det blev ju en uppbygglig bok liksom. i fråga om äktenskap och allt sånt där då. Men boken heter numera, i alla fall på Artos i Sverige, heter den Det heliga äktenskapet. Och den kan jag rekommendera. Men jag har frågat dig, men du svarar aldrig. Men kommer det mer, liksom, jag ska inte säga lättsmält, men en mer liksom, lättillgänglig bok? Med
For dummies.
Ja.
Ja, nej men, jag har funderat på det. Och blivit uppmuntrad till det många gånger. Så det kanske kommer. Det finns ingen aktiv skrivprocess nu, men vi får se hur det utvecklar sig. Jag tycker ju inte att vanliga människor ska behöva läsa en doktorsavhandling. Det är liksom inte meningen. Har man viktiga saker att säga ska man skriva en annan bok än en avhandling. Så att jag vet att...
Amen, att, säger vi som inte kan doktorera.
Nej, men jag är rörd och tagen över att du faktiskt har läst den. Det är ju jättefint. Det är ja, en liten den, skara ja, ni är.
Ja, så liten kan den inte vara. Det är väl jag, vad heter han på Livets ord nu då, Kristoffer?
Anders Gärdmar har läst ja, den också.
Det är vi två.
Möjligt, vet inte hur noga han har läst den, men han har läst den.
Ja, det är ju en fråga man kan ställa. Om jag skulle generalisera den här boken extremt mycket, och då förfalskar jag ju innehållet. Men skulle jag säga att det är 50% en akademisk avhandling om äktenskapet i kyrkan genom kyrkohistorien, med ett särskilt fokus på frågan om ordet komplementaritet, alltså hur ska vi, är det här liksom, det återkommer hela tiden, den här komplementaritetsdiskussionen då, det kommer vi gå in på vad det kan tänkas vara. Och sen är det kanske, nu det här är ju lite ointressant, men 25% liksom någon slags, jag skönjer en, liksom, en längtan efter att samtalet om äktenskapet ska få breddas i kyrkan. Och inte vara så insnöt i våra positioner. Så att jag tycker att den här frigör positioner och gör att frågorna, man kan närma sig frågan från mer, liksom, man cirkulerar kring den på ett annat sätt än man har låst sig inom vissa frågor här då. Och 25% så tycker jag att det ibland blir en sån här, aha, en liksom, här har Emma liksom lyckats hitta saker som för mig känns... ja, men färskt är ju ett sånt där ord man säger i Hillsong. Och det tänker jag, lite så fresh känns det. Och det är ju kul när man kan säga det är positivt om någonting.
Så fräscht när du sa det. Färskt. Inte fräscht.
Nej, men...
Ja.
Jag är född 83, Kristoffer.
Fräscht, festligt, folkligt.
Mm. Fräscht, festligt, folkligt. Är det vår nästa bok? Det?
Mm.
Ja. Emma. Du själv, om du skulle sammanfatta din bok, vad skulle du säga då?
En lite tråkigare sammanfattning kanske än det där. Det var ju väldigt vackert ditt sätt att beskriva den. Men det som jag har försökt göra är att jag försöker visa på varför den äktenskapssyn som min kyrka idag uttrycker i sina olika dokument och så här, varför den inte är riktigt hållbar, varför den motsäger sig själv och antar en massa saker som den inte ärligt redogör för. Och så menar jag att när vi pratar om äktenskap så då vet vi inte riktigt vad det betyder, utan vi behöver liksom ringa in vissa kategorier i diskussionen. Och då ägnar jag en tredjedel av bokens huvuddel, 100 sidor diskuterar jag kärlek, 100 sidor diskuterar jag kön och 100 sidor barn och familj och hur det här då relaterar till äktenskap. Så den här komplementaritetstanken du nämner, den passar väl bäst in där i den här andra av de här delarna. Och så försöker jag, som du säger, komma bort från de här förutfattade meningarna och låsta positionerna och istället reta upp alla.
Det är, mig retar upp några gånger. Nu skulle jag ju komma på några bra exempel för att säga det. Men det var såna här roliga ret. Alltså när man blev så här, man blev retad för man inser att oj, här har inte jag tänkt tillräckligt. Liksom, så det är lite så här, knäpp på näsan på skoj. Liksom. Inte på skoj, men på så här, men Tobias, nu får du väl skärpa dig lite med ditt tänk. Ja, okej då. Och så skäms man lite och så tycker man att det är lite kul. Så den kan ändå rekommenderas för er som vill ge er anden. Men om vi går in på det här med komplementaritet. För det är ett ord som på svenska... Vad hette syster Sofies bok nu då, Kristoffer? Himmelska kroppar. Nej, det är mannen från Göteborg, Ola Sigurdsson.
Mannen från Göteborg!
Exakt. Jag vet inte vad han är. Men vad heter den boken?
Den du tänker på är ju Till man och kvinna.
Ja, precis. Den,
skapade han då, tror jag.
Skulle jag säga att senast... Det var också Artos, va, som släppte den. Och senast den kom... Och det är syster Sofie som utgår från det här verket Kroppens teologi. Som... Av vilken påve var det nu då?
Johannes Paulus.
Johannes Paulus. Snyggt.
Kolla, vet du, ni bara... nailade. Jag visste ju det egentligen. Men Emma, och där lanseras ju det starkt, i alla fall för allmänheten skulle jag säga, i liksom ur katolsk synvinkel sådär. Och sen har man ju hört det där ordet om en män och kvinnor kompletterar varandra, inte minst om man har hört det i debatter om samkönade äktenskap i Sverige. Så att nej, men det är viktigt med komplementariteten, och därför kan vi inte. Så att det är inte bara en biblisk debatt så att säga, utan det är, man drar någon slags idé utifrån Bibeln om att kvinnor och män kompletterar varandra och därför kan vi inte ha två av samma. För då blir det inget äktenskap, för inget komplement så att säga. Vad, liksom, om du ska göra våld på din egen bok lite här, om du kortfattat bara ska, vad handlar det här om, komplementaritet, och vad är din kritik av det?
Ja, men en viktig kritik som inte kanske i första hand handlar om bedömningen, någon teologisk eller moralisk bedömning av idén om komplementaritet, så är att det väldigt ofta presenteras som en klassisk kristen lära. Och därför är det intressant då att titta lite på att när börjar man prata om det här. Och ett fenomen är ju större än sitt ord, men ordet dyker upp först på 1900-talet, och 1929 smygade in i kvantfysiken. Kvant, vad säger jag? Heter det så? Nej, det heter kvantmekaniken. Kvantmekaniken dykade upp, Niels Bohrs begrepp. Och sen då i kroppens teologi på slutet av 70- och början av 80-talet så kommer då Johannes Paulus den andra och använder komplementaritet när han pratar om äktenskap. Och däremellan på 50-talet så finns också Barthme, där han pratar om, inte om komplementaritet, men om att män och kvinnor kompletterar varandra med sina olikheter. Men så det här sättet att tala, det är alltså ett ganska nytt sätt att prata i, när man diskuterar äktenskap teologiskt. Så det är en sak att själva teologiska idén, den går inte långt tillbaka i tiden, så vi behöver inte känna att vi sviker ett 2000-årigt sätt att tänka om vi frångår det här. Sen det andra är då att titta på att vilken syn på kön ligger till grund för det här. Och då finns det historiker som också verkar ha ganska stor kredibilitet, som menar att det finns olika sätt att se på kön i olika tider. Och nu ska jag försöka hålla det här kort, men om vi förenklar, att fram till 1600-1700-talet, här är man lite osäker att när ska man, vilken tid är det byter, men fram till det så tänker man kön som någonting som finns på en och samma skala, där en frisk man är högst upp och sen är kvinnor, djur, slavar, barn längre ner på den här skalan. Alltså det handlar om den friska mannen då som en ideal människa. Och en kvinna är bara lägre ner men på samma skala. Och i en sån syn på kön då blir det också väldigt viktigt att kvinnor klär sig som kvinnor och inte då får ha byxor till exempel. För att ha byxor i en sån värld, det är att eftersträva makt du inte har rätt till. Du ska med yttre saker hålla dig på din plats, för du får inte börja glida på den här skalan som placerar dig rätt i samhället. Men sen då, av olika anledningar, så förändras då den här synen på kön, och istället för att det blir en skala med två ytterligheter så blir det två polar med en avgrund emellan sig. Alltså det blir två olika, det hade varit tidigare, men nu kan man inte röra sig mellan och individer är inte placerade här och där på den skalan. Utan det blir väldigt viktigt att tala om att man är antingen man eller kvinna. Och är man man då är man helt och hållet det här, och är man kvinna är man helt och hållet det här. Och allt flytande däremellan, det är suspekt och det är problematiskt och det är fel. Och det här menar då många forskare att det här har en politisk bakgrund. Det handlar om att vi i 1700-talets revolutionära Europa handlade om att begränsa kvinnors rösträtt. Senare handlade det om att börja forska i hjärnor för att visa att kvinnor inte passar för akademisk utbildning och så vidare. Så att om det här är sant som många hävdar då, både historiker och inom andra discipliner, att hela idén om komplementaritet bygger på att kvinnor ska hållas underordnad mannen. Att man ska bevisa att kvinnan är annorlunda och definierade för att hon inte ska kunna ta mannens positioner. Då har vi ju ett problem som kristna. Och så här. Så att det är ett sätt att förklara min kritik av det. Sen finns det då mer teologiska sätt att förklara det, men det här är en mer så här historisk.
Tack för det. Jag tänker ju här, dels för att jag har fått två tankar, nu skulle inte jag kalla mig exeget, men exegetiskt intresserad. Kristoffer bara skrattar, nej det är tur för dig det.
Nej, du är ju det, du är intresserad.
Ja, precis. Ändå lärare i Nya Testamentet. Någonstans får man ändå hävda att... Skitsamma. Det jag får tankar kring är ju en... Nu minns jag inte vart den kommer ifrån, men en... Det finns en gammal judisk diskussion om kön, eller vad vi skulle kalla för kön idag, där man liksom pratar om... Alltså där även då människor som alltså är nucker och sådana grejer placeras på skalan där, och det finns fler i vår, om vi ska försöka ha liksom kategorier istället, så blir det flera kategorier då. Men det påminner lite om en sån skala där då, det du pratar om här, att från det judiska hållet då. Och samtidigt då så hävdar ju många bibelläsare, och det är inte jättekonstigt att se hur man hamnar där när man läser första Mosebok då, en text som du också pratar om där, till man och kvinna skapar han dem. Och liksom det, beroende på hur man översätter det, så är det en halv människa, androgyn människa som delas, eller så är det en man som får ett revben borttaget och sen skapas en kvinna och sådär. Så det finns någon slags ändå tvåpolighet här hela tiden då. Och du nämner att komplementaritet är nytt så att säga, men den här idén om att det behövs två olika för att liksom uppfylla Guds bud där, om att uppfylla jorden så att säga, det är ju inte en ny tanke. Och där, vad tänker du? Vad svarar du på det?
Nej, men absolut. Och två polar, eller alltså kön, idén om liksom arters uppdelning, det är ju ett gammalt fenomen. Och jag menar, vi har yin-yang, vi har liksom det här liksom, väldigt gamla idéer. Det är helt självklart att manligt och kvinnligt har varit liksom principer, eller vad man har kallat det, som har varit jätteviktiga i samhällen för att beskriva ordningar och så här. Men just det jag menar, men det är många historiker och andra menar det, just att den här skalan inte är flytande då, är det nya. Sen vad gäller just skapelseberättelsen, där handlar det ju alltså just om reproduktion, och att Gud välsignar människan som han skapar till man och kvinna. Det verkar där i sammanhanget vara väldigt tydligt kopplat till liksom att föröka sig och uppfylla jorden och så här. Men det som är intressant är att i komplementaritetsdiskussionen, för det här om att skapas till man och kvinna och till Guds avbild, det går att förstå filosofiskt på jättemånga olika sätt, och just när man tittar på texten eller tittar på hur det teologiskt har förstått tidigare, så finns det alla möjliga sätt att läsa den texten. Så att det som har blivit den ännu mer, skulle jag säga, den viktigaste texten i komplementaritetsdiskussionen är egentligen den här från första Mosebok 2:18, att det är inte bra för mannen att vara ensam, och att Gud vill ge mannen någon till hans hjälp. Och då är det den här översättningen av till hans hjälp som jättemånga diskuterar och skriver om. Det hebreiska uttryck som används där, och man säger att det betyder mitt emot, motsats, och här menar man då att här är det ju väldigt tydligt att, och det är intressant för att exegeter som ofta vill påstå sig vara opolitiska eller så här, så att när man tittar att det är egentligen först i slutet av 1800-talet som den tolkningen dyker upp. Tittar vi på kyrkofäderna så beskriver de den här versen som att ja, men här ser vi att kvinnan är lik mannen till skillnad från djuren, medan det är först drygt 100 år sedan som man börjar säga att se nu, det här betyder att kvinnan är olik mannen, så att här ser vi tydligt att vilka olika idéer som man vill visa i olika tider. Och på tal om det, så komplementaritet är ju också någonting som har ökat i intresse de senaste decennierna i frågan om samkönade äktenskap. Det var ju någonting man inte pratade om så mycket första 70-80 åren av 1900-talet. Man hade tagit bort kvinnans underordning ur vigselformuläret, och det här att tala om könsskillnader var inte så hippt mera. Kyrkan var en föregångare där, kyrkan ville tidigare än staten liksom hjälpa kvinnan till mer jämlikhet i äktenskapet. På många sätt, inte på alla, men så att det var ju borta den här diskussionen en tid, och nu har den kommit tillbaka om män och kvinnors olikheter, men till skillnad från för 100 år sedan så vill man ju nu inte säga vad de här olikheterna är, och när man inte vill det, då ska man alltid slänga in ett frågetecken, alltså att vad beror den här oviljan på, och om vi inte vill säga vad det handlar om, hur hjälper det oss?
Precis, det är ganska onödigt att få en kunskap som man inte kan applicera. Men kvinnor och män är olika, och det måste vara så, för att annars blir inte äktenskapet fullt eller helt. Precis. Eller tillräckligt, eller inte åt rätt håll i alla fall.
Och så måste man alltid fråga frågan, vem betalar priset för den otydligheten?
Jag minns att jag gjorde lite sådana jämförelser mellan liksom andra skapelsemyter som är samtida eller nära i tid med den bibliska skapelsemyten då, från babyloniska skapelsemyter och sådana grejer, och där kvinnan oftare då i de här myterna skapas som en helt egen varelse, alltså mannen skapas som människa så att säga, och sen finns det också kvinnor eller kvinnor då, men de är en helt annan varelse, och i en sån kontext är det inte konstigt att se hur skapelseberättelsen betonar likheten. Det står ju till och med i texten, en som är hans like. Som en slags kritik mot den idén att män och kvinnor är olika arter, så att säga. Om man nu får använda ett sånt begrepp då. Utan tvärtom så betonas likheten här. Så det är ju spännande att det har fluktuerat så i historien, så att säga.
Att sen har kvinnan ju alltid varit den andra. Och det ser vi också väldigt tydligt i tidiga kyrkan. Att kvinnan... Det är en fråga om kvinnan befrias från sitt kön vid uppståndelsen, men ingen frågar ifall mannen gör det. Mm. Eller väldigt få. Det finns exempel. Men...
Mm. Nej, men jag tänker på alltså när jag läste, och vi pratade just om antiken och könsrollen i antiken, att det var ju precis den här skalan du beskriver, och nästan än mer. Alltså man kan nästan, det var nästan till att man kunde tala om att det snarare fanns ideal. Alltså det fanns en idealmänniska. Och där föds mannen så att säga närmare den idealbilden. Eller med karaktärsdrag och så här. Det var en lättare väg dit liksom. Medan kvinnan föddes oftast längre bort ifrån den idealbilden. Men just att det fanns en möjlighet för både män och kvinnor att röra sig på den här skalan, och att där kunde kvinnor vara så att säga, kunde ha en hög status i samhället för att man var samlad eller stoisk, man var inte fuktig och låg och åt choklad hela dagarna liksom. Men en man som då flöt ner så att säga och blev dålig impulskontroll, det såg som liksom och där hade man än en gång den här, det var på ett sätt just inte, det var inte kvinnligt och manligt det handlade om, utan det handlade om mer om ideal, och att där kunde kvinnor och män sen ha lättare eller var närmare ett ideal, men att just den här möjligheten att kunna röra sig, och den är ju väldigt spännande liksom.
Ja, att det här finns i vissa delar av antiken, inte då så tydligt i den judiska, men liksom
nej,
i grekiska och andra. Mm,
det... Ja, precis. Och då tänker det, med en sån bakgrund är det ju spännande också att läsa då de bibliska texterna, att där måste det också redan där varit krockar liksom, mellan det då judiska och det grekiska eller hellenistiska tänkandet liksom. Och sen tänker jag också att det är viktigt att just det här komplementaritet, jag tänker ju någonstans att det finns också biologiska skillnader liksom, och att de skillnaderna är frågan där sen, hur får det också andra uttryck än bara liksom biologiskt tänker jag att det finns en väldigt tydligt komplement mellan män och kvinnor, och som Tobias sa innan, det blir inte barn på naturlig, vad nu är naturlig väg, men så. Och där tänker man kan fråga just, där blir det skillnad på om vi använder just ordet komplementaritet, för det jag förstår att du att man lägger i det är ju också att det finns också kvaliteter så att säga, utöver rent biologiskt som också då skulle på något vis komplettera varandra. Men är det skillnad på att säga exempelvis att man ser, men man och kvinna kan komplettera varandra, än att tala om komplementaritet? Är det två olika saker?
Ja, alltså komplementaritet, det förknippas väl ganska mycket med en viss ideologi eller en lära eller en viss teologi. Men visst kan man säga att man kompletterar varandra. Frågan är där, alltså en del menar att har vi olika kroppar så har vi också olika hjärnor. Och har vi olika hjärnor har vi olika personligheter och karaktärsdrag och egenskaper. Och därför menar många att säger vi att det finns biologiska skillnader så kan vi inte säga att det inte skulle finnas skillnader i personlighet. Det här sa Cahill för 30-40 år sedan, den här teologen, katolsk teolog. Det som blir problematiskt är kanske det här att när vi pratar om att vi kompletterar varann. När jag träffar brudpar som ska gifta sig, så en del säger ju att vi kompletterar varann. Vi trivs så bra för vi är så olika. Den av oss är så trygg och stabil och den andra är så sprudlande och ni kan gissa vem. Och medan andra säger att vi passar så bra för vi är så lika. Vi har så lika värdering, vi har så lika bla bla bla. Så att man brukar kunna beskriva sig som lycklig och välfungerande. Och så verkar det som att man kan välja bara vad som helst. Vill vi kalla det likhet eller olikhet? Vad vill vi betona? Och jag menar, jag kan ju se vissa mönster med mina vänner. Mina allra närmaste vänner. Så kan jag ju se att jag dras till en viss typ av vänner. Alltså en viss typ av människor som jag tenderar att komma väldigt bra överens med. Som ofta kan vara olika mig. Att det här finns ju i alla relationer, i alla arbetslag, i allting. Men igen blir frågan att om vi då tänker att vi har olika egenskaper. Kanske som män och kvinnor. Att hjälper det oss mer att tänka så eller inte? Och det är inte ett enkelt svar. Alltså det finns ju många som menar att föräldraskap har så dålig status och ger så dålig inkomst just för att kvinnor är förtryckta och så här. Och att kvinnor skulle vara mer, ha en större tendens att vilja ägna sig åt det. Men sen tror jag att det är viktigt när vi pratar om skillnader i kön, biologiska skillnader eller karaktärskillnader. Att tänker vi så att det finns två kön med skillnader i biologi, skillnader i hjärna och så vidare. Då är vi alla interkönade. Det är jättevanligt med kromosomuppsättningar andra än XX och XY. Det vill väldigt få prata om som har en mer restriktiv hållning till sådana här frågor. det pratar vi om att man har vissa egenskaper som man eller kvinna, då ser vi ju att vi alla är interkönade. Ingen av oss passar ju fullständigt in på en beskrivning av manligt eller kvinnligt. Så hur man ska reda ut det problemet om man har ett binärt tänkande i sin teologi, det har jag ännu inte träffat på någon som har utvecklat. Jag väntar med spänning.
Du skriver en sak här i din bok. En fråga som väcks är vilka kriterier en heterosexuell relation då kan antas uppfylla för att berättigas en kyrklig vigsel. Alltså, och vilken komplementaritet ett heterosexuellt par automatiskt tillskrivs med eller mot sin vilja. Och där tyckte jag att du satte fokus på en ganska spännande grej, just debatten om samkönade äktenskap, där man brukar, vi kan inte ha samkönade äktenskap på grund av komplementaritetsproblemet som uppstår då. Och så det är inte många, man behöver inte gå till många par innan man inser att det är väldigt olika saker som i sådana fall kompletterar, så att säga, även om man tror på den idén. Så det är väldigt olika saker. Jag vet att Kristoffer älskar att städa liksom. Och det gör inte jag. Det är inte samma saker som kompletterar våra partners, kan vi säga. Sådär, han är snygg. Ja, ni förstår själva. Nej, men poängen är, det jag tycker var spännande var ju så här att när du drar kopplingen då till samkönad sexualitet, är att men om det är komplementariteten som är det viktiga i äktenskapet, vilka komplement är det som behövs för att det ska funka, så att säga? Och där det tycker jag också saknas då i debatten, att det benämns inte. Utan alltid landar det i det som Kristoffer var inne på, han behöver kunna bli barn. Men då har man egentligen ändrat argument. Alltså då har man gått från att prata komplementaritet till att säga att det måste kunna bli barn av äktenskapet. Och då är man ju in en annan typ av definition av vad ett äktenskap är. Och det är ganska, det tyckte jag var så här, där sätter det fingret på lite ömma punkter på det där argumentet.
Ja, och det där med mot eller med sin vilja, är hur jag uttryckte det där. Med eller mot sin vilja. Med sin vilja, ja. Naja. Det där har vi skrattat åt hemma, jag och, nu avslöjas det, min man Patrik. Så vi brukar ha roligt åt det, att ja, men vi har sagt någon gång sådär att ja, men vi är ju som ett antikt manligt vänpar, alltså så här. Ja, men alltså vi har på något sätt hittat varann och inlett vår relation till varann, eller vår romantiska relation till varann, genom vår likhet på många sätt. Alltså, och det är klart, alltså, man ska ju inte bestämma att det bara handlar om det, men liksom, för oss är ändå den här vänskapen som man i antiken alltså tillskrev två män som hade varit jämlika och hade lika intressen och lika syn på dygder, det är på något sätt grunden för vår gemenskap. Så det är när någon kommer och säger att vi ska ha rätt att gifta oss i kyrkan för att vi är olika, för att jag är kvinna och han är man, då blir jag lite stött. För jag känner att men det är inte den mest sanna beskrivningen av vår relation. Då menar jag inte att vi är identiska eller lika, men det är att vi är liksom, vi är vänner i Kristus. Vi liksom, vi har mycket roligt på gång tillsammans. Det är som därför vi vill gifta oss.
Du kommer in på ett begrepp som jag inte sett någonstans tidigare, det här teologiskt kön. Är det du håller på att smyga in på här nu? För det, jag vet inte om du lanserar det, men liksom, vad är hela friden? Liksom, nu,
snyggt, Emma. Bra.
Talk to us like we're five. Liksom. Vad då teologiskt kön?
Ja, jag ska försöka minnas vad jag har tänkt här. Och nu får jag liksom byta om här lite också. Ja.
Nu blir det allvar alltså.
Nu. Ja, nu är det som alla som när man måste koncentrera sig i tv-spel. Man sträcker på sig, sätter sig liksom lite redo sådär.
Nu, okay. Nu kör vi. Mm. Ja, nej men... Jag har resonerat så här ungefär. Redan tidigt i kyrkan så verkar man tänka att kön också påverkas av den här nya verkligheten i Kristus. Och man pratar mycket om Galaterbrevet 3:28. Ingen längre jud eller grek, slav eller fri man eller kvinna. och också tidiga kyrkofäder så diskuterar det här då att speciellt då att på vilket sätt kvinnor kan befrias från sitt kön som kristna. Alltså att den döpta kvinnan kan få del av den manliga rationalitet som gör det möjligt att tro på Kristus. Och just de här diskussionerna om det finns kvinnor i himlen och så här. Men det finns också exempel på där mannens ideal, manliga ideal ses som ett problem som den kristna mannen kan befrias från. Gregorius av Nyssa till exempel diskuterade att hur mannens liksom, det här krigets våldsamhet till exempel, hur det är någonting som inte är en kristen dygd och som den kristna mannen får befrias från. Vart ska jag komma? Ja, och i tidiga kyrkan ser vi ju celibatet, så hur det speciellt för kvinnor ses som ett sätt för kvinnor att liksom befrias från sin kvinnlighet. För att kvinnligheten var så kopplad till äktenskap och barnafödande. Så det finns liksom en radikal syn på kön i tidiga kyrkan. Så om man frågar att vad är en kristen syn på kön, så är det, då har man nog mera bevisbörda om man då vill svara att det är att man är skapad till man och kvinna. Att det skulle vara liksom den kristna tanken. För den diskussionen ser vi inte så mycket av i den tidiga kyrkan. Utan när man ska framhålla vad är just en kristen syn på kön, så är det just det här liksom överskridande på något sätt. Och att utmana de här fasta formerna och begränsningarna. Och här menar jag ju inte att Galaterbrevet 3:28 skulle handla om att kön inte längre finns. Ett sånt påstående finns inte, utan att det handlar om de begränsningar och hierarkier som finns kopplade till kön, som vi som kristna i våra gemenskaper inte ska upprätthålla. Och här tänker jag då att hela den här teologiska diskussionen man kan föra om kön och allt det intressanta som har dykt upp i kyrkans historia när man har diskuterat kön, det behöver på något sätt sin egen kategori. För det räcker inte att prata om det som biologiskt kön eller socialt kön eller psykologiskt kön. För att, jag menar, vissa teologer har gjort misstaget att de pratar om kön som väldigt tätt kopplat, så erfarenhet att vara könad som väldigt tätt kopplat till liksom äktenskap eller reproduktion. Och då glömmer man ju att vi har i kyrkan en hel hög med celibatära människor som absolut ser sig som könade. Att liksom bestämma att deras kön inte skulle ha någon roll att spela för att de inte lever i äktenskap är ju absurt. Och det här har då en del teologer, till exempel Sarah Coakley, diskuterat som att vi är könade också i vår relation till Gud. För om vi är skapade som oss själva med den identitet vi har, då hör också vårt kön till den identiteten. Men vår primära identitet finns i relation till Gud. Det är vår första relation. Sen kommer vår relation till andra. Det betyder att redan i min relation till Gud måste jag vara könad. Annars skulle jag inte ha med hela min identitet i den relationen. Så att då blir ju frågan, vad betyder det att vara könad i relation till Gud? Och här blir det ju ett mysterium. Det går såklart inte att riktigt sätta ord på vad det är, men det är en erfarenhet som människor vittnar om. Och här tänker jag att här kan då teologiskt kön vara ett användbart begrepp för att liksom rymma in både den här, ja men, den radikalitet och det mysterium som kyrkan under hela sin tid har uppfattat att det finns kring den här frågan om kön. Det är ett svar på frågan. Tack och förlåt.
Det är jättebra. Jag tyckte det var kanske en av de mest spännande delarna av boken. Så här, och jag, nu när du har berättat det där så kommer jag läsa om det och känna att jag förstår lite mer.
Kanske. Jag lovar ingenting.
Ja, men det tror jag.
Jag tittar på det och jag är sådär, va?
Exakt. Nej, men det jag kan tänka ibland är den här språkförbistringen som finns när man pratar om kön just, och du benämner det där med socialt, biologiskt, och den här debatten är ju gammal liksom, men det kan vara värt att säga det, för beroende på hur inne man är det för lyssnarna här, att vad vi pratar om när vi pratar om kön är ju inte självklart, för att det finns liksom olika sätt att närma sig den frågan. Och just som du säger, är det mitt upplevda kön? Är det vad jag är skolad till att vara? Är det någonting som jag föds till? Allt det där, det finns ju hur mycket diskussion som helst. Och där då, när du lanserar, jag vet inte om det är du som gör det, men jag har inte stött på det innan, men det här med teologiskt kön är ju ytterligare ett sätt att öppna upp. Ja, det tror jag också. Vi säger det. Emma Audos lanserar teologiskt kön.
Det hade vi rubriken på dagens podd.
Exakt. Eller sköldpaddorna. I alla fall, nej, men nu kommer jag av mig här, Kristoffer. Nu får du ta över. Varför?
Säg nu. Säg nu klart din tanke. Vad var det som var så bra?
Det är tur man kan klippa i podden.
Ja. Du sa det här om att vad man pratar om, att kön inte är självklart vad vi pratar om, och att när jag då pratar om...
Nej, precis, om tack. Du är ju den jag borde podda med. Kristoffer bara sitter och väntar på att jag ska komma på banan igen, men du bara, jag kan hjälpa honom lite på traven. men precis, och där tyckte jag att den här begreppstanken med teologiskt kön kunde hjälpa debatten vidare från att bara vara en fråga inom sociologins område eller psykologins område eller biologins område, till att också handla om, okej, vi som kyrka kan också diskutera det här ur vad vi tycker som kyrka är den mest övergripande kategorin, nämligen teologin, som alltid snor åt sig alla de andra kategorierna under sig då. Och det tyckte jag var hjälpsamt. Jag hoppas, och det vet vi inte om det kan bli så, men jag hoppas ju att det kan vara en väg framåt om fler plockar upp det där för de kyrkliga debatterna, att liksom, okej, här kan vi bli konstruktiva tillsammans och inte bara återigen skyttegravs skjuta på varandra. Så det hoppas vi kan fortsätta att ses.
Vad fint att du har sett det där, för att det har varit en ambition. Vi har upptäckt att mycket i, åtminstone här i vår kyrka i diskussionen, så blir det lite så här att först kommer några systematiskt teologiska män och berättar teologin, och sen kommer några kyrkosociolog inriktade teologer, ofta kvinnor, och visa siffror och statistik på hur folk har det och hur folk lever. Och det är ju ingen väg framåt, alltså att det blir liksom, teologin får en väldigt snäv roll och en viss röst hörs där, och sen kommer liksom andra discipliner och ska korrigera teologin. Och jag försöker visa på att teologin är otroligt rik och det finns otroligt mycket spännande här, och den måste vara riktgivande för oss i kyrkan. Mm. Vi måste hitta ett sätt att tala om hela verkligheten som ryms inom teologin, annars har vi misslyckats som teologer. Så tack för att du ser den ambitionen.
Jag pratade med en vän idag som hade läst din avhandling och som också tyckte den var väldigt bra, och han sa just det, att det är så spännande också, och det har vi inte nämnt än, alltså den situation som evangelisk-lutherska kyrkan är i just nu, och den också en diskussion som du skrivit den här boken in i, är ju att det diskussionen just om samkönade vigslar och äktenskapet i stort liksom. Och du sa också i en annan podd att evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är ungefär 30 år efter svenska kyrkan. Och han menade på att det var så bra att det var så spännande att följa det samtalet, den debatten också i en kyrka som inte har då tagit ett beslut än, men som är på väg mot ett beslut. Och förmodligen också inte i en kyrka som inte riktigt ser ut som Svenska kyrkan gör i det politiska. Det är inte riktigt samma politiska system så där som är i Svenska kyrkan. Och där uppskattar han verkligen ett sånt här, och för att han också upplevde att han saknade det i Svenska kyrkan, i diskussionen kring detta. Att här är en kyrka som faktiskt behöver lägga en teologisk grund och vill göra det och försöker att göra det. Och det tyckte jag var både kul att höra, och det ska du ta till dig liksom. Men berätta lite bara där. Hur är situationen liksom i evangelisk-lutherska kyrkan kring de här frågorna?
Situationen nu är att sen 2017 så kan samkönade par vigas i Finland, alltså av staten. Och kyrkan har fortfarande inte fattat ett beslut som säger att man kan viga. Men det upptäcktes ju då vid de här diskussionerna inför lagändringen att det inte står någonstans i kyrkans regelverk att man inte får. Men biskoparna har meddelat att ja, men det är den syn som finns och vi behöver ett beslut, 3/4 majoritet i kyrkomöte. Men varken för eller mot får ju den majoriteten. Så nu är vi i en situation av att ett nej alltid vinner över ett ja, att ett bromsande alltid vinner över ett steg vidare. Och situationen är alltså den att om jag som präst vigar ett samkönat par, så är det en giltig vigsel, det är en laglig vigsel. Och då kan det hända att någon som får veta det anmäler mig till mitt domkapitel. Och då är det upp till mitt domkapitel att välja hur de bestraffar mig. Och det senaste som biskoparna nu har sagt är, de är väldigt oeniga i biskopskåren. Mm. Men det senaste de har sagt är att de rekommenderar att man är restriktiv med bestraffningarna nu. Eftersom det här är en så känslig fråga. Det har man kunnat säga. Att ta det lugnt med avkragandet. Men så att det finns de som ägnar sig åt ecklesial olydnad av prästerna och vigar. Och så finns det då andra av oss som säger att jag vigar när min biskop ber mig.
Just det.
Vad spännande att få följa det här. Två andra nyheter är ju, i svensk kontext är ju att inom EFK så har man tillsatt en arbetsgrupp för att prata om det här. Och så finns det i alla fall minst en församling, Matteuskyrkan i Majorna, som viger homosexuella. Då. Och jag vet inte om det är den enda EFK-församling som öppet gör det, men vi gör det i alla fall. Och inte då bara jag som EFS-präst som kan göra det, utan då våran pastor gör det och EFK-församlingen, så att säga, den biten av församlingen viger också. Men nu har det lite större, mer legitimt sammanhang tagit tydliga steg åt det hållet då i EFK. Emanuelskyrkan då i Örebro är det väl. Vilket är väldigt spännande. De har inte tagit beslut i den, men de har kollat av läget i församlingen om de har till mycket majoritet, så att säga, eller om man är så pass överens i församlingen.
De gjorde en sån här teströstning, visst.
Exakt, vilket ju blir lite flummigt, men det är intressant ändå. Så det händer grejer där, och det enda jag kan önska där då, det är ju att, som du var inne på här också, Emma, att så som det blev i Svenska kyrkan, att egentligen blev det inte teologin som avgjorde det, utan det blev politiken i Svenska kyrkan och ganska snabbt beslut och biskoparnas råd och ingång. Alltså man hade inte arbetat färdigt teologiskt kring det innan beslutet fattades, så att säga. Och färdig vet jag inte om det är ett bra kriterium för någon teologisk fråga, men tillräckligt då. Vilket jag tror liksom grävde mer avgrunder mellan olika ståndpunkter än vad som hade varit behövts att göras. Och där tror jag att EFK i alla fall, som inte har vigselrätt, de står på att säga på ett lite annat plan än vad Svenska kyrkan gjorde. Man behöver på något sätt säga, ska vi följa staten eller ska vi, liksom, vad ska vi göra här? Så det blir väldigt spännande att se det. Sen hörde jag ett rykte nu, och än så länge så har jag inte lyckats översätta artikeln, men det sägs att några katolska nederländska präster har börjat välsigna par av samma kön då, som har ingått borgerligt äktenskap i Nederländerna. Och de har skrivit ett öppet brev till påven Franciscus nu om detta då. Och det ska bli mycket intressant att se när det väl liksom når mediebruset på ett tydligt sätt med vad det egentligen handlar om, men där är det ju också någonting som ändå, det händer någonting på katolsk front på detta. Och på tal om det, så innan vi ska strax sluta, men jag vill bara, vill du säga något, Emma? Säg något.
Ja, jag tänkte bara angående det här med teologisk grund för olika beslut. Jag är ju ett fan av det, och det är ju det som hela min avhandling handlar om. Och samtidigt så måste vi minnas att teologi är alltid en efterkonstruktion. Det var det redan i tidiga kyrkan. Det är en beskrivning av hur de kristna lever. Så det måste få, ibland går det kanske inte i den takt vi teologer skulle önska, eller i den ordningsföljd. Mm. Här får man lita på anden och be att anden leder.
Vad fint.
Alltså, jag har en liten fundering. Du har skrivit en avhandling som heter Det heliga äktenskapet. Vi har inte ens hunnit börja prata om äktenskap än. Vad är detta? Jag funderar på, ska vi försöka att muta Emma och vara med en gång till?
Nej, alltså jag ställer såklart upp.
I love gold!
Kort och slagkraftigt, nu kör vi. Där död finns, där finns äktenskap.
Låtsas du, Kristoffer, jag låtsas nu. Jag kommer aldrig komma på det här, så att jag bara låtsas att jag tänker.
Alltså, där död finns... alltså... Jag kan skjuta... Jag skjuter från höften. Jag gissar på Augustinus då.
Fin gissning. Chrysostomos.
Ja.
Potato, potato.
Guldmunnen, vet du.
Guldmunnen.
Vad menar han med det då, Emma?
Jag tror att det här sammanhanget handlar om att äktenskap finns för att döden kom in i världen. En riktig solstråle.
Så vi är inte odödliga längre, så att säga.
Precis.
Men fråga honom när han tänker kring skapelseberättelsen.
Men vi kristna är ju odödliga, så vi behöver ju inte ägna oss åt reproduktion för att bli odödliga.
Just, vi döper folk istället.
Precis. Vi lever ju evigt genom uppståndelsen. Det kan vi fortsätta på nästa gång.
Vad Tobias tipsar att man ska äta tacos och röka cigarr eller Ben & Jerry's veganska nya glass.
Ja, precis. Någon av de två.
Ja. Tobias
tipsar. Jag samlar alltså på efterrättar för påsken. Så jag laddar upp på bästa vis. Så cigarr i this.
Då blev vi bjudna av Johannes Sköldängen, tror jag det var, som kom med två handrullade cigarrer.
Ja.
Jag har aldrig rökt några så goda cigarrer, varken innan eller efter. Och jag vet inte vad de heter, jag kommer aldrig hitta dem igen.
Det kan
men de var riktigt
så
goda.
Det är ju nämligen så att fader Johannes har börjat lyssna på vår podd. Så Johannes, hör du detta? Skicka ett DM på något vis och berätta vad det var för cigarrer.
Jag trodde du skulle be honom skicka cigarrer åt oss alla tre.
Ja, men till Emma Audas får du skicka cigarrer om inte tullen tar dem.
Kontaktuppgifter finns på Åbo Svenska Församlings hemsida.
Om jag skulle säga åt er att cigarrer inte finns i Finland, skulle ni ju tro mig.